Det blev liksom som en kul grej bara att jag sa åt frugan att antingen så slutar jag läsa franska eller så får jag till Frankrike. Och så sa du gör som du vill. Och resultatet blev någonting som jag inte i världen skulle vilja missa. Jag började studera franska till jag var 40.
Det här sa Thomas Snellman från Pedersöre i programmet Egocentrum som jag, Ann-Sofie Sandström, gjorde i juni 2005. Du lyssnar till Vega samtal och det här programmet ingår i serien Återträffen där jag har låtit personer lyssna på gamla intervjuer och sen har de fått berätta vad som hände sen. Så vi ska nu börja med att lyssna på delar av intervjun med Thomas Snellman från 2005.
Jag är Thomas Snellman och vi befinner oss i Karby i för tillfälle. Jag är jordbrukarsan 24 år, vart till jordbrukarsan, jag blev student och hållde på med henne sedan 81. Jag hade tänkt att en del hade blivit ekonom eller läkare, men jag var till jordbrukare.
Kan du förklara varför?
Ja, kanske berodde lite på skolleda. Och så, jag trivs bra ute i naturen, så att, det var nog en bidragande orsak att jag började med det jordbrukare. Jag hade nog vuxit upp ett jordbrukare hemma och heller lite komiskt där egentligen, för jag har ju mycket syskon, jag har 8 syskon. Och jag är enda studenten och jag blev till jordbrukare. Och så är jag näst yngst. Så att normalt så brukar jag vara äldsta sonen som tar över jordbruket. Men jag har 3 bröder som är äldre än mig. Och jag är enda studenten och jag var till jordbrukare. Så det är lite märkligt nog det här.
Men Thomas Snellman verkar ändå vara nöjd med sitt yrkesval.
Ja, nu så det med facit i hand så kanske några saker skulle jag nog ha gjort annorlunda. Att jag hade mjölkkossorna i 17 år och det var nog liksom en mycket jobbig period. Och det var nog kanske 5 år för länge för att det blev helt enkelt för mycket arbete att bygga och köra all praktiska saker med jordbruket och mjölkkossorna. Så nu har jag inte haft en mjölkkossor på nästan 6 år, men jag har fortfarande djur. Jag har biffdjur och så att, men hej, kalvarna köter mjölkningen. Så att, jag tycker ju nästan som jag ska ha semester mest hela tiden. Och jag jämför med livet förr.
När jag gjorde intervjun med Thomas Snellman år 2005 så var orsaken främst den att jag hade fått veta att han i mogen ålder hade lärt sig franska. Så jag bad honom berätta om orsaken till att han fick för sig att han skulle göra det.
Det var på 96 eller 97 så var jag på en livsmedelsmässa i Nürnberg i Tyskland. Och så var en fransk monter där de här utställarna skulle förklara någonting åt mig. Och de pratade bara franska och jag pratade inte annat än tyska och engelska. Så det gick inte så bra. Det här betydde inte speciellt för mig. Och jag hade aldrig besökt Frankrike för det här heller. Men det var på vårvintern. När jag kom hem så fick vi den här MIS-katalogen då under sommaren. Då skulle jag ha en nybörjarkurs i franska i Pedersöre. Då tänkte jag på det här fransmännen att tänk om jag skulle testa på vad det här franska språket är. Så jag anmälde mig. Men så gick det 2 veckor och så ringde från Pedersöre MI att det här blev ingen kurs för att det var för få deltagare. Nå, jag glömde allting. Det gick ett år och så fick vi en ny katalog och så läste jag att de skulle ha nybörjarkurs i franska. Och så ringde jag och anmälade mig. Samma procedur, det tog 2 veckor och så meddelade att det blev för få deltagare. Och då blev jag arg och tänkte jag att nu är det någon som försöker hindra mig från att lära mig franska. Så då beslutade jag att nu ska jag lära mig franska. Så det här blev liksom ett, jag kände på något vis att jag var motarbetad. Så ringde jag till Jakobstad Arbis och så hade jag nybörjarkurs i franska. Och dit får jag. Jag begrep inte ett dugg. Alltså det var nog riktigt besvärligt. Men jag trivdes bra med det här kursdeltagarna. Så jag kämpade mig igenom det här terminen. Och kanske några ord lärt jag mig och några lite små saker. Men det var nog svagt det här resultatet. Då jag blev till hösten så hade jag väl egentligen inte anmälat mig till några kurser. Men så ringde jag åt mig och sa att skulle jag kunna komma på en fortsättningskurs för det är så få deltagare så att de skulle behöva ha mig med för att den kursen skulle bli av. Så jag anmälde mig också. Och så ringde jag och sa nej, det blev inte en fortsättningskurs. Men vi har en ny nybörjarkurs. Kanske du skulle komma på den. Och så får jag på en ny nybörjarkurs. Men på något vis så är det första året så jag hade lagt lite grunderna till det franska. Så mitt i allt så kunde jag allting. Jag fick ta på nytt från början. Det var 2000. Men då jag var till jul så sa jag i alla fall åt frugan att jag kommer nog inte lära mig fransk i Jakobstadien. Så en del så ska jag nog sluta med den kursen eller så får jag till Frankrike. Så sa hon, nu du gör som du vill. Så får jag till Frankrike. Men det var ju inte så riktigt så enkelt. Utan det var någon gång i januari 2008 så skriver jag ett A4 brev om mig själv. Jag berättade att jag var en 42-årig jordbrukare som skulle vilja lära mig franska. Att jag skulle vilja till Frankrike och kunna arbeta för mat och husrum. Bara jag hamnade i en miljö att jag skulle få lite språklig stimulans. Och så,
var skickade du det här brevet?
Jag ringde Gunvor Häggman på det här Carrefour-kontoret i Oravais. Det är som ett informationskontor över det här EU. Och så faxade hon över åt sin 19 Carrefour-kontor i Frankrike. Så gick i 3 dagar. Så fick jag ett svar. Ett enda svar. Ja, du är välkommen till oss. Då började jag bli allvar på att till sen så hade det ju varit bara så det en kul grej. Att jag vet inte om jag hade menat allvar heller. Men då jag fick det brevet att nu hade jag en inbjudan. Så tänkte jag att nu måste jag bestämma. Far jag eller far jag inte? Enda tidpunkten så, för mig att fara så var jag efter körden på hösti. Så det var oktober och november som gällde. Jag skrev ett brev med hjälp på ordboken och tackade jag till inbjudan. Så fick jag ett brev tillbaka där den här värdfamiljen presenterar sig om ett telefonnummer. Och jag slog en signal till det här numret. Jag tänkte att ska jag vara där 2 månader så fast inte jag kan när många ord franska så måste jag åtminstone kunna ringa. Så du hör att det finns en människa som faktiskt minnar komma tid. Men det blev nog inte liksom någon kommunikation och det här första samtalet. Alltså jag begrep inte ett dugg. Och de pratade inte heller engelsk. Inte här i huset i alla fall. Men vi hade kommit överens. Och 2 oktober 2001 så satt jag mig på flygplan och for till Frankrike.
Hur var då Thomas Snellmans första vistelse i Frankrike?
2 månader var jag där uppe i bergen i Frankrike på en gård med får och ett gästgiveri och sköt allehanda sysslor. Och det var faktiskt nog med det bästa jag varit med om.
I vilken del av Frankrike var det här alltså?
Väster om Lyon, alltså uppe i Massif Central. Så att här bergstrakter, det är ju inte Alparna utan det är det här centralmassivet. Så är ganska mitt i Frankrike egentligen. Och i Frankrike så är det ju som en avfolkningsbygd. Det är ju glesbygd det här. Det finns inte några stora städer i närheten. Närmast är ju då Saint-Étienne och Lyon, men det var väl cirka 100 kilometer från Lyon det här.
Hur klarade du det när du kom dit på franska då?
Det visade sig att frun i huset så kunde ju nog lite engelska. Jag gick ju på den här kursen under vintern och förkovra mig och så var det så att jag har 2 ungar som spelar fotboll på Hattin i Jakobstad och de skulle ju kyssas till fotbollsträningarna. Och så skulle man vänta på dem. Nästan varje dag var jag på fotbollsträning med antingen flickan eller pojken då så. Så satt jag i bilen och pluggade franska ord under tiden som de tränade. Så egentligen, jag hade ju mycket tid att liksom, jag läste naturligtvis Le livre en facile mot, naturligtvis bestsellers eller känd litteratur som är skriven med enkel fransk text som kräver att man ska ha 1000 eller 2000 ords grundord för att förstå. Och så hade jag ordboken med. Och jag kämpade på med det här och försökte lära mig mer och mer. Så att jag kom i Frankrike så hade jag inte så dåligt ordförråd, men det var 2 saker. Jag kunde ju inte uttala dem korrekt. Det var ju uttalade var ju riktigt skoj, så fast jag sa rätt ord så att det begrep inte vad jag försöker säga. Och så var ju här att min hjärna hängde ju inte med då de pratade för att det gick för snabbt. Men det gick i alla fall. Och den här första tiden så jag var nog så trött i skallen på kvällen till jag for och sova för att man ska försöka följa med det här. Vad de pratar och snappa upp några enstaka ord. Och till början med så orkar man koncentrera sig någon minut och sen så försvann allting bara. Man hängde med helt enkelt. Det gick ganska knagligt. Men bättre och bättre för varje dag. Och eftersom jag hade ett hyfsat ordförråd så behöver jag ju inte slå upp all ord. Och det märkliga var att jag egentligen vet inte det skedde när jag så att säga började kunna kommunicera själv på franska. Men jag minns klart och tydligt, det var nog, jag hade väl varit där ungefär 5 veckor då. Så konstaterade jag att jag tog aldrig fram ordboken av mig som hela tiden var i fickan min. Och det här var bara som en aha-upplevelse. Att förr så gick jag hela tiden och bläddrade, vad skulle det vara? Men 5 veckor tog jag. Och nu är det ju märkligt om man tänker man studerar språk i 8, 10, 12 år. Till exempel finsk och inte kunna finsk prat efter gymnasiet. Och så är man 5 veckor i Frankrike och så pratar man i det språket. Så man kan ju sig förstå det. Så nu har jag rätt sätt att läsa ett språk.
Vad tyckte det här fransmännen om att du var där? Förstod det sig på din grej överhuvudtaget?
Nej, det gjorde ju inte. Alltså de kunde ju inte begripa att en jordbrukare från Finland kommer till Frankrike för att läsa franska. Alltså, Det var en standardfråga. Pourquoi, alltså. Varför kommer du hit? De kunde inte begripa att jag var där överhuvudtaget. Alltså, skulle jag komma in bara för arbetets skull så kanske. Men att jag kom till för att lära mig fransk, det kunde de inte begripa sig på. Så det fick jag ju nog förklara konstant. Jag skojade ju med dem så att de frågade att varför. Så svarade jag bara att varför inte. Men som jag nu säger så att det här blev så här bara här en hel räcka av tillfälligheter. Alltså skulle jag fått något svar från Carrefour så skulle jag säkert inte få det. Jag fick ett enda svar på mitt brev.
Frågar du någonsin varför du svarar ja på ditt erbjudande? Det hade skickats till många.
Ja, alltså just den här damen i det här huset så hade varit på något. Alltså det är som lite turismföretagare för det här inrikesturismen. Det finns inte mycket utlänningar. Det är mycket sällsynt med utlänningar just i den här regionen. Men att de hade varit på något det kurs för turismföretagare där de hade pratat om att vidga sina vyer och få impulser utifrån. Och jag tror att det liksom var bra timing och att de hade fått via det här Carrefour-kontoret där så hade de fått mitt brev ungefär samtidigt som det här hade varit på tal. Och så hade de behov av lite extra arbetskraft. Så jag tror det var flera tillfälligheter.
Som, du fick bli impulsen utifrån?
Liksom. Ja, jag var som impulsen utifrån. Jag fick ju inte lön och jag hade inte heller begärt någon lön. Men jag skulle säga som så att för att få motsvarande upplevelse så skulle det kosta en förmögenhet för en normal person. Så att det var nog så att säga en toppen grej. Och det var ju inte bara att jag arbetade ju inte enbart på den här gården utan det ordnade ju en massa kontakter åt mig. Så att rent andra eller tredje dagen så skickade jag iväg mig på att plocka vindruvor hos en bekant som hade vingård då. Så var jag engelska lärare i en skola för skogsbruksingenjörer och berättade om Finlands skogsbruk och om Finland i största allmänhet. På deras engelska lektioner så var jag med industrifolk på besök runt i nejden och jag byggde tak och stängsel och lagade ved.
Jag frågade Thomas om han skulle rekommendera det här åt andra som också är mitt i livet. Att åka iväg antingen med en organisation eller på egen hand för att vistas en tid i ett främmande land och lära sig ett främmande språk.
Ja, alltså med utgångspunkt från mina erfarenheter så ska jag rekommendera det definitivt för att det var ju som en injektion åt hela tillvaron för mig. Att det var ju nästan som man fick nyp sig i armen och man kom hem att har jag faktiskt varit med om det här. Men att för min del så måste jag ju säga att viktigaste personen för att det här överhuvudtaget blev och så var ju min fru. Alltså jag har ju en mycket förstående fru för att nu hade vi 4 ungar, kossorna och ett hus till ta hand om. Och gubben för till Frankrike på 2 månader, hon ska ta hand om allting. Nu hade hon kört traktor någon gång men inte speciellt mycket. Och nu skulle hon läsa back. Och last och kör och allting gick. Hon skruvade mopeder och hon sköt ungar och liksom hon var gårdska. Så det var ju tack vare att hon ställde upp som jag fick överhuvudtaget den möjligheten.
Om hon skulle ha bett att få göra samma sak skulle du ha ställt upp?
Ja, jag skulle nog ha gjort det. Till den delen så kan jag nog säga att det skulle jag nog göra. Men då måste jag ju säga att jag tror inte att du skulle göra det. Men det kan hända att du har andra drömmar än hon är nog kanske inte så det. Hon tyckte om Frankrike men jag tror inte att du skulle vilja satt så mycket tid på att läsa det här franska språket som jag gjorde. Och så tycker jag nog att efter att ha stiftat bekantskap med det här delen av Frankrike att nu hade ju en skön inställning till livet. Vi tar nog lite för allvarligt på saker och ting i Finland. Jag tycker att de har en sund inställning till livet där. Att mycket saker får nog bli lite som det blir. Men de tar hand om varandra och jag trivdes nog jättebra. Det var inte så materialistiska som vi är här. Materiellt så verkar det ju att de har en betydligt sämre ställt än oss. Men jag tyckte att de trivdes bra med livet. Att de mådde bra och de åt god mat och de drack lite vin varje dag. Och de hade mycket sociala kontakter. Och de hade tid för varandra.
I januari i år kom Thomas Snellman hem till mig för att lyssna på det gamla programmet och för att berätta för mig vad som hände sen.
Lägg bara halva, jag kan inte tala mer än halva kopp.
Vi
lyssnar
på det första pratet.
Det blev liksom som en kul grej bara. Jag sa åt frugan att antingen så slutar jag läsa franska eller så färd till Frankrike. Och så sa du, gör som du vill. Du åt god mat och du drack lite vin varje dag och de hade mycket sociala kontakter. Och de hade tid för varandra.
Ja, men det var ju ganska bra. Det skulle jag kunna skriva under den idag. Jag ändrar inte på någonting.
Men på det tiden vi gjorde här, så du hade ju inte börjat med det här, all kontakter du har i Frankrike, så det är i stor skala som du har nu.
Nej, inte egentligen. Det kommer lite gradvis här.
Om någon tycker att namnet Thomas Snellman låter jättebekant, så är det för att han de här senaste åren har förekommit mycket i tidningar och radio och tv när det har varit fråga om lokal direktförsäljning av huvudsakligen livsmedel i så kallade rekoringar. Vi ska nog komma in på det här så småningom, men före det kommer Thomas Snellman att berätta om en del andra saker han fått vara med om, uttryckligen för att han råkar kunna franska.
Jag måste fråga, vilket år blev det här?
Det var 2005.
Så jag måste vara på våren 2005?
Jo, det blev sent i juni. Så vi var där ute tydligen, så man hört fåglarna.
Jag vet att det var under våren, men jag kommer inte ihåg. Nej, men ganska direkt efter det här. Så jag hade ju anmälat mig på 2004 som frivillig till världsmästerskapen i friidrott i Helsingfors 2005. Och till först så behövdes inte min tjänst överhuvudtaget. Men sen på våren 2005 fick jag meddelande om att jag var antagen som frivillig. Då blev det så att jag var 3 veckor förläggnings värd och ansvarig egentligen för 6 olika landslag.
Jaha. Fick du användning för fransk då?
Ja, alltså det var liksom grundorsaken att allt var aktuellt här. För att i det ena laget så var Algeriet som var med där. Så det här, i Helsingfors-trakten så fanns det alldeles tillräckligt med folk som pratade engelska och tyska, men franska hade brist på sig. Tack vare franskan så blev jag som förläggningsvärd. Och jag är lite idrottsintresserad så att just det får vara där. Otaliga i världskärnor som var på den tiden som jag sitter och diskuterar med. Och 3 veckor var jag där. Så att ja, det är nog höjdpunkterna i livet med att sitta och diskutera med dessa världskärnor. Och speciellt Algeriet då, som jag var enda i min grupp som pratade fransk. Så egentligen allt som de skulle ha utredd så gick via mig. Men att vi kan säga som höjdpunkt på här grejen. Så då, sista natten så var jag backup i det här Sydafrikas och jag minns inte vem hade landslag som en annan förläggning än jag egentligen var normalt stationerad. Klockan 2 på natten så kommer en herreman och knackar på dörren från utsidan och jag måste få släpp in. Då var jag ordförande för Algeriets olympiska kommitté som de skulle fara bit på morgonen med flyg och så innan de får så ville de komma över räcken gå åt mig för min insats för det algeriska laget. Men att en så högt uppsatt man mitt i natten tar sig besväret att ta reda på vann jag sitter och kommer och över veckan går. Och så, då känner jag att nu hade jag ju kanske gjort en insats i den som Nadra hade tyckt om. För annars skulle ju inte ha gjort det 2 på natten. Att ni måste ha varit rätt nöjda i alla fall med den service ni fick. Sen så fick jag också inbjudan att jag skulle ha fått vara med på EM i Göteborg några år senare. Och här skulle jag också kunna tänka mig, men här skulle innebära att jag skulle måste få på någon skolningtid och på egen bekostnad och här blev inte. Men däremot 2012 så var jag på nytt på EM i friidrott i Helsingfors. Då var jag en vecka också som där på träningsplan i Otnäs och köpte om det här då, europeiska kärnorna. Och så. Språket har nog gett mig lite kontaktnät. Och så utöver det här så är det många andra kontakter som är ganska så speciella som jag råkar ut för. Men det här är det idrottsliga. 2008 tror jag, minns inte året exakt, så blev jag kontakt av en person från Eumo som sa att 1960 så var det 2 filmare från Frankrike som gjorde en dokumentär om älgjakten i Larsmo. Och han har hört att jag pratar franska och hade sökt på nätet efter den ena mannen och skulle vilja ha kontakt med och fråga om de skulle få en kopia av den här filmen för att de skulle ha 85-årsjubileum med Umo jaktförening. Och jag tänkte jag ringa till Monsieur Jean Colombi i Paris då. Och en äldre herreman svarade och så presenterade jag mig. Och jag första frågan, bor du i Umo? Ska du byta i Umo? Nej, jag sa mig ganska nära bor jag i alla fall. Så att jag förklarade mitt ärende och så sa att tyvärr så måste man säga att jag har inte några kopior i det filmbolag jag arbetar på den tiden så. Så gått i konkurs. Så att han har vet inte någonting liksom vart det materialet är så det är i väg. Så han kunde inte hjälpa mig i de fallen. Av en händelse sa jag att jag är på väg till Paris efter 2-3 veckor på en lantbruksutställning. Så sa jag, men då kommer du hälsa på mig, sa han. Han bor där i Cartier eller där. Och jag tänkte, nå, varför inte? Då kan jag väl få hälsa på en filmskapare i Paris om jag har vägarna förbi. Så jag, då märkte jag att det här var ju som inte någon vanlig herreman. Det här var ju en ganska speciell herreman på många sätt och vis. Har egentligen varit någon slags utbildare och ledare för det här filminstitutet i Frankrike. Har väl startat 5-6 tv-kanaler i andra länder. Har gjort 28 långfilmer och 157 kortfilmer.
vunnit en massa priser. Varav en Oscar. Den här filmen som han vann Oscar för, så var han, regisserade han inte, utan han var ansvarig för ljussättningen. Och den här filmen så fick specialomnämnad just för ljussättningen. En man och en kvinna från 1967, bästa utländska film.
Jaha.
Så det här, då frågade jag för att skriva en jotto om det här. Ja, men jag får inte skrivna förrän han skickar material åt mig. Jag tänkte, det är glöm bara nu, men när jag kom hem från det här rejset så då var ett tjockt kuvert på bordet där hem. Jag har skickat urklipp på sin CV och allt möjligt, så jag har hela hans story har jag där hem. Men jag gav ju inte upp med den filmen, utan jag ringde till det här franska filminstitutet i Paris och fick tag i en herreman där och frågade om de har en kopia av den här filmen. Och han sa att, ja, de har en kopia av den här filmen. Efter en tid så meddelade att ja, de hittade en kopia av Älgjakten i Eumo.
Och för att göra en lång och ganska komplicerad historia kort, så blev det till slut så att Thomas Snellman lyckades fixa fram en kopia av den här filmen om älgjakten i Eumo på 60-talet.
Och så frågade jag vad kostar det, så sa de att vi brukar nog debitera vissa kostnader, men för din del är det gratis. Så att Eumoborna fick sin kopia.
Men du är nog otroligt envis. Du ger det till samma att du ska få det. Så du tycker jag har lagt en massa liksom. Du har
ja, Milla, så kan ju hända man ångra saker och ting att man gett sig in i. Men det här var ju ganska speciellt. Och jag visste ju egentligen inte vad jag gett mig ut på heller. Utan jag fick inbjudan i Paris. Då. Men sen så var ju 2010 på våren. Eller januari. Jag var smällkallt. Så ringde min telefon till jag satt i bilen. Och så frågade en kvinnoröst att om jag är Thomas Snellman på engelsk. Så sa jag ja. Så sa hon att en flicka påstår att jag skulle kunna ordna praktikplatser åt studerande i Finland. Så sa jag, oha, alltså, varifrån ringer du? Så sa hon, ringer från Bressuire i Frankrike. Så sa jag, jaha, men då kan vi nog prata franska. Så då gick vi över till franska. Jag frågade, hur har ni hittat mig? Det var en flicka som gav en papperslapp med en telefonnummer och sa, ring den här personen. Så jag frågade, vem var det här flickan då? Vi inte visste hon henne. De skulle ringa åt mig bara då. Senare är jag förstått att det var en gemensam bekant till oss båda, Meijer.
Jaha, Emily.
Det var hon som hade gett en lapp åt
mig. Som var från Haddelen av
landet. Ja, det var från Haddelen av landet. Men jag var ju, alltså ska jag ha en praktikplats åt franska ungdomar? Det var ju på rakan kan jag inte säga. Men jag var på väg att hälsa på en bekant som bodde i La Rochelle. Så jag skulle vara ganska nära där. No, men okej, okay. Du kommer till skolan, sa de. Vi bjuder in dig till skolan. Och så satt jag där vid lärarrummet och så kom de här tre eleverna som hade ville komma till Finland på praktik. Kom och träffa mig. Och så jag började så dem till ungdomarna och prata med dem. Så tänkte jag, det här är ju toppen. Personer är alltså, det här måste jag försöka fixa några praktikplatser. Så att jag kom hem från det här rejset så ringde jag några samtal. Det tog mig en halvtimme så hade jag fixat praktikplatser åt tre franska ungdomar.
Är det trakten då eller?
Ja, det var jordbruk i Pedersuretrakten, Purmo. Och sen 2010 så är ju det här fortsatt. Så jag räknar så det att någonstans mellan 60 och 70 franska ungdomar har jag ordnat praktik åt i Finland. Sen 2010.
Jag har inte sett den här vägen.
Ja, jag har skickat, jag har varit medverkat i skicken 25-30 till andra hållet och så att jag har varit i båda riktningarna. Min insats har ju i vissa fall inte varit så stor, men jag etablerade första kontakten.
Och man måste ju ha en kontakt med mig, man måste inte komma
med. Nu har jag fyra stycken som har skickat mejl åt mig som förväntar sig att jag ska ordna någonting nu i vår.
Hur länge är det?
Det är oftast en månad ungefär. Ja. Som mest var det 11 ensommar på en gång. Då jag har varit på resor i Frankrike så har jag varit ofta inbjuden till familjerna från de praktiserande ungdomarna. Så att jag har ju fått tillbaka det här. Alltså jag minns på, om jag var 2012 eller, så var jag 11 dagar i Frankrike. Jag bodde inte en natt på hotell. Och jag betalade maten en enda gång under hela resan och så köpte en tågbiljett. Resten så var det folk som tog emot mig och jag övernattade hos dem. Och jag bodde på 8 olika ställen under 11 dagar. Så enda gång vi hade i bussen var att jag köpte en tågbiljett och handlade maten en enda gång. Det var under 11 dagar så resten så var all inclusive. Sen så, det är förstås mycket annat som har skett då, men att det var ute samtidigt på det här 2012. Det måste ha 2011 där jag var där dagarna där, men 2012 var jag följande gång i Frankrike. Och då blev ju starten till det här som nu har blivit ganska så distort.
Vi ska fortsätta med, lite mer
välfungerande. Nåja, hur var det nu med det här reko?
Egentligen började jag med att en fransyska som var gift i Jakobstad, Emily Meyer. Så hennes pappa i Frankrike hade varit rektor för en lantbruksskola. Så kom de på besök, föräldrar hennes, till Jakobstad. Och så ringde här Emily Meyer åt mig och sa att pappa är på besök och han skulle vilja ha någon att diskutera jordbruk med, men han pratar bara franska. Och hon visste ju att jag kände ju från tidigare att hon visste att jag pratar franska. Så jag sa, ja men skick hit pappa. Och vi kom ju bra överens, vi diskuterade jordbruk och allt möjligt. Sen var jag på svars besök i Frankrike på 2012. Då var jag ju hälsat på det Emilis pappa då. Och så sa han då att nu ska han visa mig någonting åt mig som man tror att kan intressera. Ett system med direkt försäljning mellan producenter och konsumenter som på franska heter AMAP. Jag visste egentligen inte vad jag var frågan om. Vi for dit till det här stället i Douai-la-Fontaine. Och jag såg ju den här grejen och tänkte, tusen, det här är ju super. Det här måste jag ju liksom ta till Finland och göra något motsvarande. Och från här så startat och liksom Reko. Jag vet exakt på minuten när tanken till Reko föddes. Det var den 25 oktober 2012 klockan 17.32. Jag har att göra med att jag videofilmade den här grejen. De där producenterna kom ju dit och lagde sina produkter. Och just vid den nämnda tidpunkt så kom ett lämmeltåg med konsumenter och började plocka produkter av det här producenten och gick vidare till nästa.
Så då visste du, det här ville du göra?
Det här tänkte jag måste försöka göra något liknande i Finland. Jag hade liksom försökt få ut främst det här ekoprodukter. Jag gjorde ekoproducent sedan 28 år och till helt liksom ett system där man inte är beroende av mellanhänder och någon annan. Så det var ju så omvälvande jag såg så. Så att det startade och sen så samarbetade jag med flera personer och fick få igång det. Alltså, det här är ju inte min egen grej heller. Skulle jag vara ens men så har jag inte att det här fått det här till stånd. Utan Jonas Harald och Ann-Sofie Ljungqvist var ju bra medarbetare att vi drog igång det här.
Men hur länge tog det från att du hade fått den här idén till att första
utdelningen, alltså det var ju 25 oktober och 6 juni så hade vi ju första utdelningen i Jakobstad. Så det var ju ett halvår nu. Och det här, det är ju nog utvecklats våldsamt så att idag så finns det väl 170 ringar i Finland med 250 000 medlemmar.
Och det funkar lika enkelt än att man anmäler sig på en Facebook-sida?
Ja, det funkar enligt samma modell. Men det kuliga var ju att i januari 2014, ett drygt år efter jag hittade, så fick jag inbjudan till Paris för att komma och berätta om mitt koncept. Så där var jag med deltagare från 25-30 olika länder och presenterade Reko i Frankrike. En grej som jag i princip har stått i grundidén från Frankrike ett knappt år tidigare.
Känner du igen det?
Alltså det här franska förlagen så är ju mycket mer byråkratiskt. Alltså bygger på skriftliga kontrakt. Och jag har att göra med att deras koncept startade för i Facebook finns det något i början med. Alltså rent praktiskt så var det inte möjligt på den tiden att det etablerade. Och har man ett system som fungerar så byter man kanske inte ut i första hand heller. Samtidigt är det mellan Europa och Sydeuropa så är ju inte Facebook på samma sätt lika stor genomslagskraft. Det är mycket färre som använder sig. Så jag har inte förutsättningar i Frankrike heller till fungera.
Nej, men så du tar ett koncept från Frankrike, utvecklar det i Finland för att berätta om Frankrike.
Ja, och så när jag har varit på många ställen i Europa med det här. Jag har varit i Marseille och så är på den skolan som jag ordnar praktikantutbyte med. Så där har jag varit och berättat om det här. Så jag har varit i Belgien, Tyskland, Tjeckien, Sverige har jag varit flera gånger till. Och nu har jag också inbjudan till Italien i vår. Så att det här har ju gjort att jag har fått se rätt en hel del. Och nu var jag rätt omtumlad de senaste åren när jag öppnade min mail och så stod att jag hade inbjudan från EU-kommissionen att jag förväntas närvara vid ett seminarium i Bulgarien före midsommar och jag ska meddela min adress och de får skicka biljetter åt mig. Där var jag 4 dagar som gäst av EU-kommissionen i Bulgarien.
Har man kört igång någon motsvarande i några andra länder?
Nej, inte enligt det här så det är enkla modellen. Nu, den sista tiden så är det ju börjat komma igång i Sverige främst nu då. Så att förra veckan var jag 4 dagar i Skaraborg och berättade om i 4 olika städer om det här. Och det har startat 4 ringar där nu. Så att
Det fortsätter
ju. Så att det här var ju en tillfällighet att inte hade jag egentligen planerat att det här skulle uppstå överhuvudtaget. Men när jag såg det här grejen i Frankrike så tänkte jag bara att nej, det här kan jag inte släppa, det här måste jag göra nu. Och egentligen så får jag bara njuta av frukterna igenom och det här som jag har ställt till med, skulle jag säga.
Har du fortfarande kontakt med den familjen som du var till allra först? Vad är det, 2000 sa du?
Ja, nej, jag har nog kontakt. Inte kan jag ju säga att jag ringer så ofta nu för tiden till det här, men några gånger per år. Vissa familjer så har jag ju som mer kontakt med. Så att mina bekanta i Frankrike räknas ju nog i hundratal, inte i tiotal. Men samtidigt som man tänker på sättet som de här fransmännen har tagit emot med. Alltså fransmännen är ju inte så språkbegåvat och gäller alla språk. I vanliga fall, det finns nog undantag, jätteduktiga fransmän som pratar många språk. Men att jag på något vis, jag har ju fått liksom visa dem en annan kultur och det här. Och diskutera saker som de kanske inte har så bra kunskap om. Så jag är en rätt intressant person också för dem. Hej och således att, och samtidigt tycker jag alltid känner mig välkommen till jag har kommit hit, att jag inte varit jag inte känner mig att jag liksom varit mina betongar till ha att göras med, utan här. Det att jag är bra hand om mig. Men för 2 veckor sedan så var ju en ny etapp på min CV, alltså då var jag som reseledare och tolk för 25 finska producenter i Bourgogne-området. Vi var dit och såg på Diko köttproduktion. Ett stort köttföretag i Finland hade ordnat en producentrace och så hade resebyrån kontaktat mig och frågat om jag kan ställa upp som reseledare. Så det var lite jobbigt måste jag säga att tolka i 4 dagar mellan franska och finska.
Vilket talar du bättre, finska eller fransk?
Det är väl ungefär lika skulle jag säga. Kanske nu, alltså nu har jag kanske till viss del så har jag väl nu är finskan kanske starkare i alla fall, men inte henne stor skillnad. Jag var utvilad, jag visste att jag måste vara, men jag sov nog bra på de här nätterna och jag var nog ganska tungt. Och dessutom att vissa av de här deltagarna var ju som hade matallergier och all ställen vi var åt på så skulle man bara prata med personalen så att det inte blev några fel med den här maten de fick så diskussionerna.
Men du klarar upp det?
Ja, jag tycker att jag upplever själv att jag klarar det här uppdraget med hedan i behåll.
Och inte fick några allergier i alla fall?
Nej, så var det så att det var en ganska intressant erfarenhet men ganska tung i alla fall. 4 dagar räckte nog bra till. Jag var nog glad att det inte var några fler dagar.
Då har jag kommit någon sorts klagomål hemifrån att du har liksom varit mycket bort och sådana.
Ja, nu alltså jag sticker under stol med här att nu kan det ju vara väck viss irritation emellanåt om jag lägger för mycket tid och engagemang i det här, på det här franska kontakter och så bortåt. Men att inte tycker jag nog att jag har varit i några överslag, alltså inte det här problemet. Men engagemang, om man ska köja den fullt ut så nu tar det ju tid nu och kan ju vara bort från annat som aldrig kan uppleva att det är viktigt för stunden. Så att stora hela så nu tycker jag ju att jag har varit ganska privilegierad.
Du var 40 då du började läsa?
Jag var 40 när jag började. Nu är jag 57. Och förra veckan jag var i Sverige och så råkade jag en fransysko som har flyttat till Sverige för att odla grönsaker. Och jag visste inte att du var fransysko, men jag hörde då började prata med sin son, så började han prata fransk. Så frågade jag, est-ce que tu es française? Och så började han prata. Och så sa hon åt mig, hör du vet du har nog ett otroligt bra franskt uttal. Och jag tycker att jag tänker tillbaka på den här första perioden där när jag inte kunde uttala de orden. Så någonting är tydligen gay hem.
Om du har ju använt det så mycket under hela tiden så jag menar,
ja.
Men det tycks liksom bara rulla på allt möjligt händer, men att mitt i allt så dyker det upp någonting och du tycker, ja men det här kan man ju göra. När jag vill ha en film, ja men det här kan jag ju fixa fram.
Ja, nej alltså jag brukar tycka att jag har fått vara med mycket.
Om inte du skulle börja med det franska, skulle ditt liv vara helt adeles nu. Säkert
helt adeles. Ja, man vet ju aldrig liksom vad alternativet ska vara. Men som jag sa i det här intervjun så jag upplever nog att vi har en tendens att allting ska vara för effektivt och välstrukturerat. Jag trivs jättebra att jag är i Frankrike för jag upplever att man förstår att ta ut mer av livet. Det som man egentligen verkligen uppskattar i livet. Så det här som egentligen blev en fix idé för knappt 20 år sedan så blev nog en. Alltså jag kan inte liksom hitta superlativ som beskriver vad jag gett mig i slutändan.
Du sa i det första programmet att du hade tänkt att du hade som plan att du skulle bli läkare eller
ekonom.
Har du någon gång ångrat att du inte gjorde det?
Alltså vi ska säga ekonom kanske jag skulle kunna bli. Läkare skulle jag inte kunna bli för jag skulle inte klara utbildningen. Jag är för lat för att
plugg på det viset. Ja. Men jag skulle säga att jag citerar Edith Piaf. Je ne regrette rien. Jag ångrar ingenting. Jag anser att med facit på hand så skulle inte jag kunna välja en bättre alternativ.
Allt som har hänt tycks bero på en livsinställning att det här att, ja men, varför inte? Att hända några saker och så,
ja,
istället för att tycka att nej, ja, vad ska vi nu, nej, ta
ja,
det till
alltså, hej egentligen till Millan att ge sig ut politiskt svag i sig, det är som är frågan om. Att inte välja det trygga och bekväma allt jämt. Så, nu har ju hänt en del i alla fall.
Det sa Thomas Snellman i Pedersöre. Och mitt namn är Ann-Sofie Sandström.